CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Vad säger du om att Socialdemokraterna regelmässigt kallar din regering för SD-regeringen?
Jag tycker det är oförskämt. De satte samarbetet med MP och sammanhållningen på Sveavägen 68 före sammanhållningen i Sverige. Jag förstår strategin, men jag avskyr den faktiskt. Det är ett hårt ord, och det ordet tar jag inte lättvindigt i min mun. Men jag är så eländigt trött på det.
Hur ska Ebba Busch göra för att lyfta sitt parti från nuvarande bottenläge? Ett val närmar sig, EU-valet, och opinionssiffrorna för Kristdemokraterna ligger en bra bit under 4%-spärren. Också hennes eget förtroende rankas ganska lågt på partiledarskalan. Hur går samarbetet med Sverigedemokraterna? Och var är realismen i hennes tro på nya kärnkraftaggregat om mindre än 12 år? Ebba Busch är ledare för Kristdemokraterna sedan nästan på dagen 9 år. Välkommen till kvartalsfredagsintervju.
Ja, men tack snälla. Fint att få lov att fira genom att vara här.
Ja, det är en del av firandet alltså.
Absolut, det tycker jag vi räknar in det som.
Hur är den politiska konditionen, om du själv ska beskriva läget?
Den är bra. Den är ganska leveransfokuserad och lite revanschlysten också, får man säga. Jag har ju äran nu att, och den stora glädjen och förtroendet att sedan 9 år tillbaka då leda en väldigt stark folkrörelse som också tenderar att göra det väldigt bra ifrån sig när det är valrörelse. Och nu vankas det ju val igen och vi firar 60 år som parti. Så att jag skulle säga att konditionen är god. Vi har varma i kläderna nu, 1,5 år in i regeringsställning, och ganska mycket som vi vill uträtta här nu framåt.
Det pågår ett firande med andra ord. Betyder det att den här opinionssiffran från Aftonbladet Demoskop här om veckan på 3,2%, det är en liten krumelur i kanten som inte betyder så mycket?
Nej, jag tar ju framförallt trender, och när det är otvivelaktigt så att man har tappat i förtroende både som person, mig som partiledare, men också partiet som helhet. Det tar jag på väldigt stort allvar. Jag tycker heller inte att det finns någon naturlag i att Kristdemokraterna ska ligga runt 4%-spärren. Tvärtom så visade vi ju från maj 2018, då vi var totalt uträknade av nästan allt och alla och låg på 2,8%. Sen gjorde ett starkt valresultat hösten 2018 på 6,3, var den valrörelsens liksom comeback-komet. Och sen fortsatte det att gå till rekordnivåer på 13% i maj, alltså då 1 år efter katastrofsiffran.
Men är din prognos att det kommer bli så här igen? Alltså det gör ingenting. Eller för ni är så duktiga på så att säga, ta hem så läget då i valkampanjer så att det borde kunna gå en gång till.
Nej, jag tror att det kommer att gå vägen. Men två, det är ingenting som sker av sig självt. Och framförallt så har det funnits någon slags förväntansbild att det får väl ligga där runt 4%. Jag är inte nöjd med det, och jag tycker inte att man ska förvänta sig att det är en naturlig. Tvärtom så tycker jag att det exemplet jag gav här kring 2018 och 2019 visar att ett KD som är fast förankrad i sina grundläggande värden och orkar gå före och navigera i ett föränderligt landskap, både politiskt och i samhället i stort, belönas också av väljarna. Men man kan också ta stryk av det, och det vill jag säga att det har vi gjort nu, för vi tar vi tar liksom inga snabba one-liners här som man vinner på kort sikt på, utan vi gör nu ett ganska grundligt grovjobb i regeringsställning. Och det tar tid att städa upp, men vi kommer att leverera, och leveranserna kommer att göra att vi förtjänar ett högre förtroende.
I mätningar om partiledarförtroende så ligger du allmänhet på fjärde eller femte plats. Det är lite olika procentsatser beroende på vilket mätinstitut. I Demoskop så har du 27% förtroende. Det är det som är alltså mycket högt eller ganska högt förtroende. Högst har Magdalena Andersson som får 46%, även om det är en minskning mot tidigare. Ulf Kristersson 42% i senaste. Jimmy Åkesson har 40. Också en liten ökning. Du har 27 alltså. Långt efter Magdalena Andersson. Hur går tankarna när du tar del av sådana här förtroendesiffror?
Men jag tar dem också på stort allvar, och det finns ju en del saker som gör att man naturligt hamnar lite i skuggan som mindre parti. Och när vi har haft stor medieuppmärksamhet de senaste 1,5 året sedan vi tillträdde i regeringsställning, så har det också varit förknippat kring viktiga vallöften som vi kommer att leverera på, men som tar tid att leverera på, till exempel på energiområdet eller vad gäller priset på drivmedel till exempel. Så jag känner mig trygg i att på sikt, så när vi levererar på de löftena, ja, då kommer också förtroendet att gå upp. Men jag har respekt för och förståelse för att de har gått ner i väntan på leverans, men också när man blir så att säga symbolen för, och mycket kanaliseras för kritiken. Och det är jag beredd att ta för vinsten i det långa loppet, såklart.
Leveranser är ju en sak, men partiledarförtroende handlar väl också om ledaren, profilen. Mm. Varför har Magdalena Andersson så högt förtroende?
Det tror jag andra är bättre på att svara på. Jag kan svara på vad jag kommer att göra för att jag som partiledare, inte jag som person på det sättet, men det ämbete som jag bär, kommer att förtjäna ett högre förtroende längre fram. Och det är modet att gå före. Titta nu hur vi gör kring samhällsbyggarfrågorna till exempel, där vi ser att Sverige är tungt underinvesterat. Vi tar nu en obekväm diskussion inom borgerligheten kring skuldankare, kring att kanske öka den offentliga skuldsättningen också för att kunna möjliggöra tyngre investeringar framåt. Det kan man ta kortsiktigt lite stryk för, men jag tror att på lång sikt så kommer vi att vinna i förtroende för det. Och det är den typen av tyngre hemläxa som vi gör.
Du vill inte prata om oppositionsledaren och varför hon har en stark ställning?
Nej, men jag tycker inte att det är min roll. Jag är vice statsminister. Det är inte min uppgift att sitta och analysera oppositionspolitikers förtroende i. Mm.
Men du, visst har det betydelse för en partiledares möjlighet att faktiskt få verkstad och få genomföra sin politik och få och bli trovärdig, vad man har för siffror. Du kan, eller hur? Det är inte någonting som man viftar bort i interna diskussioner?
Absolut inte. Men jag tror också att det är många som har varit i ledande positioner som vet att det som syns utåt är inte nödvändigtvis säger någonting om, inte nödvändigtvis per automatik säger någonting om hur skickligt jobb man faktiskt gör. Och jag har aldrig varit en sprinter. Jag kan alltid dra ur mig en bra och en god spurt. Men jag har alltid varit en person som tänker långa loppet, långa linjer. Och annars hade jag inte bett statsminister Ulf Kristersson om att få den uppgift som jag nu har i regeringen. Att förändra förutsättningarna i grunden för näringslivet vad gäller tillståndsprocesser, för gruvindustrin. Allt det som är avgörande för den gröna omställningen, där elektrifieringen och energifrågorna är hela fundamentet. Elektrifieringen av transportsektorn och vår tunga industri. Allt det är ju sånt som jag vet inte kommer att vara klart den här mandatperioden.
Så det här var ditt tips att bli energi- och näringsminister?
Jag har slagits för just den här portföljen. Och att ha både energi och näring ihop. Och att vi skulle bilda ett helt nytt departement där klimat, energi, miljö, gruvor, life science, små och medelstora företag och den tunga industrin. Det ansvaret är samlat på samma departement som jag har huvudansvar för. Och det är ju för att Det kommer kanske vara andra ministrar efter mig med andra partifärger som får stå och klippa de där banden för företagsinvesteringarna som kan ske till följd av att jag gör mitt jobb rätt. Men det är det som är min drivkraft, att göra skillnad på riktigt, sånt som kan bestå över tid. Och Sverige gjorde tunga investeringar på 50-talet, på 70-talet, en bit in på 80-talet som vi idag fortfarande tjänar frukten av. Sen har det varit en ganska naiv politik efter det. Starkt präglat av fredstider som har gjort att Sverige idag står så tungt underinvesterat. Det är min uppgift som jag har bett om, förhandlat mig fram till att få lov att vara med och ändra de förutsättningarna. Jag vet att det inte ger kortsiktiga kickar i opinionen, men jag tror att det bygger långsiktigt förtroende framåt.
Du är redan inne på energipolitiken här. Jag vill bara påpeka en sak, att jag såg en statistik där man delade upp opinionen i män och kvinnor. Och då låg det betydligt bättre till bland män i mätningen. Då har du en högre position än i förtroende. Ganska bastant. Har du en förklaring till att det är så?
Jag vet inte. Det, min egen hobbyanalys av det hela är väl att dels så är svensk arbetsmarknad ganska tydligt könssegregerad. Och vi ser betydligt fler kvinnor inom offentlig sektor. Vi har ju som välfärdsparti, som sjukvårdsparti, legat tungt på beskeden kring och reformförslagen för att korta vårdköerna. Där har vi ännu inte sett resultat. Att få ett tydligt statligt huvudmannaskap för sjukvården där var man bor någonstans inte avgör vilket postnummer man har. Det arbetet är igång, men där har vi inte lyckats leverera lika mycket.
Är det männen i näringslivet helt enkelt som känner förtroende för att du förstår deras behov, alltså näringslivet?
Det är den inverterade slutsatsen, är ja.
Vad säger du om att Socialdemokraterna regelmässigt kallar din regering för SD-regeringen?
Jag tycker det är oförskämt. Och jag tycker att det är oförskämt gentemot väljarna. Väljarna röstade fram en regering med en majoritet bakom sig i Sveriges riksdag. Det hade inte Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Därför så föll också 3 av Magdalena Anderssons budgetar och hon tvingades avgå omedelbart efter att hon hade tillträtt. Det var en politisk instabilitet, politiskt kaos som tjänade Sverige väldigt illa i en svår tid för vårt land. Nu har vi istället en politisk stabilitet.
Men kan det vara en retorisk finess från deras perspektiv att säga SD-regering, betona hela tiden dels att SD förstås är en förutsättning för regeringen, men också att det har en väldigt stark position på grund av att man är så stor?
Jag tycker inte att det finns någon retorisk finess i att vara oförskämd mot väljarunderlaget, och det är det jag tycker att man är. Men det finns en politisk strategi, retorisk strategi från Sveavägen 68 som handlar om att fortsätta skrämmas med Sverigedemokraterna. Jag tror att svenska folket är förbi det. Jag var ju också på plats dagen efter det här fruktansvärda mordet på pappan Mikael som visade civilkurage och höjde rösten mot vad vi tror var ett gäng, och det gjorde att han betalade det högsta yttersta priset och blev mördad framför ögonen på sin son. Jag var också på plats i Skärholmen för att visa min respekt, tala med personer som bor i området, men också för att personligen inte bli avtrubbad. Jag är nu makthavare, jag är i beslutsposition, det är mitt ansvar tillsammans med mina kollegor att styra upp den kurs och det moraliska förfall som vi ser i Sverige. Och det är så lätt att bli avtrubbad när vi nu senast idag när vi gör den här intervjun fått ännu nyheter om barn som fått sätta livet till i ett fruktansvärt våldsdåd. Och då var det en kvinna där i Skärholmen som var så förtvivlad och sa, vad gör ni åt detta? Vad gör ni åt detta? Och ni sitter och diskuterar en könslag i riksdagen istället. Det kan vara nog så viktigt, men proportionerna, man förstod hennes fullkomliga frustration och förtvivlan. Och jag tycker att det blir så fjuttigt då när Magdalena Andersson och Socialdemokraterna tror att det fortfarande ska bita att skrämmas med SD. SD är med oss och städar upp nu, skärper straffen, gör det grovjobbet som S inte klarade av att göra för att de satte samarbetet med MP och sammanhållningen på Sveavägen 68 före sammanhållningen i Sverige. Och det är många gånger de allra mest utsatta, många gånger invandrarna som har betalat det högsta priset för att vi släppte trygghetsfrågorna de gångna 8 åren och lät det bli så här illa. Så jag tycker att det är, jag förstår strategin, men jag avskyr den faktiskt. Det är ett hårt ord, och det ordet tar jag inte lättvindigt i min mun, men jag är så eländigt trött på det. Det finns många socialdemokrater som jag har tung respekt för. En del av dem har varit mina företrädare på den posten jag har nu. Men att fortsätta hålla på så här och skrämmas med SD-retoriken istället för att slå på sakpolitiken, kommer något bättre då? Och det gör de inte.
Har du tidigare identifierat en risk att du skulle kunna bli avtrubbad? Du var inne på att du avsiktligt vill eliminera den risken.
Ja, efter... Alltså jag har ju haft förtroendet att vara folkvald på heltid i nu 14 år. 5 år i kommunpolitiken i Uppsala. Då låg jag väldigt nära de människorna som påverkades av mina beslut. Man hade naturliga samtal om förändringen av nivåerna på lunchavgifterna på seniorrestaurangen, och vi skulle bygga bort vårdboendekrisen, och hur långt hade vi kommit egentligen, när öppna nästa vårdboende och så vidare. Jag låg så nära människorna som påverkades av besluten. Det är det jag tycker är läskigt med mitt uppdrag idag, är att man ligger naturligt mycket längre ifrån. Det är också anledningen till att jag blev så upprörd efter vårt öppna möte i Göteborg, som var väldigt nära på att tas över av personer som ville lyfta Palestinas sak. Och trots att jag sa att jag är beredd att stanna så länge så att varenda en av er kan få ställa en fråga var, jag är beredd att stanna tills vi är klara, att varenda en har fått lov att ställa frågan, så blir det ändå en ganska aggressiv och hotfull miljö. Jag vill att värna de sammanhangen där medborgare kan utkräva ansvar direkt ifrån mig som vice statsminister, men också för mig att känna in på skinnet hur mina beslut påverkar. Efter valet 2022, under regeringsbildningen, så åkte jag hem till ett antal personer som jag haft kontakt med över åren som påverkats av kriminalitet, LSS. Jag satt hemma hos en familj vars mamma begravt sin egen dotter till följd av gängkriminalitet. Aldrig pratat om det i media. Jag är inte intresserad av att berätta om vem det var nu heller. Men för mig, det handlade om att ankra om mig själv och bottna ner igen för att kunna navigera. För det är så mycket förhandlingar, så mycket kompromisser.
Men har säkerhetsläget i Sverige, och med tanke på statsråd och sånt, gjort att det är svårare att behålla kontakten med vanligt folk?
Priset är högre. Jag har kollegor som inte är beredda att ställa sig på öppna möten längre. Och... jag menar, det är speciellt det vi var med om i Göteborg, när man går runt hela lokalen, bankar på alla fönsterutor och alla dörrar, barrikaderar dörrar för att jag inte ska kunna lämna lokalen sen, och står och skriker att jag har blod på mina händer istället för att vänta in möjligheten att ställa frågan, när jag så tydligt sagt att här går det att ställa kritiska frågor. Kritiken får vara jättetuff, det är okej. Men man får inte avbryta och påverka ett öppet, fritt, demokratiskt möte för alla andra. Man får inte inskränka de andras yttrandefrihet, vilket man faktiskt gör. Jag är väldigt orolig för att det riskerar att öka slutenheten i Sverige, öka polariseringen. I en tid då vi skulle behöva ha makthavare som flyttade närmare sin befolkning, men också bidrog till att överbrygga de här meningsskiljaktigheterna, att vi orkade se varandra i ögonen och förstå och inte demonisera varandra mer.
Ebba Busch, i november förra året presenterade regeringen och Sverigedemokraterna en färdplan för ny kärnkraft i Sverige. Och det handlade bland annat om kreditgarantier för kärnkraft och en modell för att dela risk där staten skulle ta en del av ansvaret. Fram till 2045 var målet en massiv utbyggnad av ny kärnkraft, men redan 2035 skulle det finnas ny kärnkraft i Sverige med total effekt motsvarande minst 2 storskaliga reaktorer. Och så har ni tillsatt en statlig kärnkraftssamordnare, Carl Berglöf. Men det är väl inte så många som tror att vi kan ha ny fungerande kärnkraft från nya reaktorer senast 2035. Vad kan du säga som skulle få tyst på skeptikerna?
Jag uppfattar att jag möter en del skeptiker som fortfarande, man är skeptiska för att man är emot kärnkraft. Sen möter jag en del skeptiker som är väldigt angelägna om att detta ska komma på plats, men som vill se en förändring man kan tro på och som vill se realismen. Jag tycker man kan lyssna i det här fallet på Vattenfalls vd Anna Borg, som ju förutsätter att vi kommer att ha flera långtgångna kärnkraftsprojekt och mer än två reaktorer på gång vid 2035. Har hon uttalat externt i media, då inte nödvändigtvis att Vattenfall står för dem. Man kan lyssna på Fortums chef som var på plats här i Sverige den här veckan för finska statsbesöket, som ju pekar på att jo, men det här är realistiskt, men det är en rad beslut som fortfarande behöver komma på plats. Och det har pratat mycket om paradigmskifte sedan det här Tidavtalet kom till, ofta kopplat till migration. Men på energiområdet, och tittar man på Tidavtalet, det område som är kanske mest detaljerat och väl utbyggt är energiområdet. Och det är inte för inte vi visste vad vi gjorde under den förhandlingen. Att ta bort förbudet mot vissa platser. Alltså det går att bygga kärnkraft i hela Sverige enligt konstens alla regler såklart, men inte bara på vissa platser. Antal reaktorer, att ändra målet om 100% förnybart till 100% fossilfritt. Bara det innebar ett paradigmskifte som förändrade kalkylerna för att bygga kärnkraft för många aktörer. Sedan dess har vi då tagit en enorm radda beslut, och några av dem redogjorde du för här nyss. Det gör att just nu så vet vi att vi har många aktörer som sitter och räknar på vad är förutsättningarna för att reinvestera i Sverige.
Men trots alla de här förändringarna som ni har gjort då, och besluten och beslutsamheten kan man säga, så finns det ändå personer som kanske inte ogillar kärnkraft, men som tror att det faktiskt är mindre sannolikt att det går. 15-20 år är en mer sannolikt realistiskt, säger de. Kan du bara avfärda de farhågorna?
Nej, 2035 är en väldigt styv tidsram. Men jag menar att Sverige har inte råd. Och det är jättetufft. Men Sverige har inte råd att inte göra allt för att nå dit. Då kommer vi att stå kvar på perrongen när ekonomin vänder och när det gröna omställningståget går. För att vi helt enkelt inte har tillräckligt med effekt, inte el, utan tillräckligt med effekt där det behövs, när det behövs, till ett vettigt pris.
Men finns det risk att säkerheten kommer i andra hand om man forcerar fram byggen av kärnkraftverk?
Nej, för vi ska inte uppfinna hjulet på nytt. Vi behöver dra lärdomen ifrån till exempel Finland. Bygger man bara en kärnkraftsreaktor blir det väldigt dyrt. Om man inte samarbetar med andra länder, till exempel Finland, Tjeckien och Frankrike, som nu har samarbete kring godkännande processer och säkerhetsfrågor, där vill Sverige gärna haka på. Då kommer det ta tid, då kommer det bli extremt dyrt. Men här finns det mycket att lära. Och det är fördelen med att vi nu kommer in i processen där vi kommer in. Men jag ser ju gärna att fler aktörer i Sverige bygger kärnkraft samtidigt. Och som då inte är ansvarig för något statligt bolag, det är mycket medvetet, utan som ansvarig för systemet, så som systemansvarig minister, så vore det ju en fördel såklart om fler aktörer byggde samma reaktor. Typ. Därför att då kan vi få storskalfördelarna, det går att få ner priset, det går också att vända sig till branschen och säga det här är den typen av kompetens som behövs in, det går att prata med våra barn om vad de ska plugga för någonting, och det går att bygga värdekedjor som blir hela ekosystem som håller runt de här reaktortyperna.
Så du känner dig säker på att den här tidsplanen den kommer att hålla?
Nej. Jag känner mig...
Nej,
jag kan inte garantera att den kommer att hålla. Det vore orimligt av mig. Gör vi detta rätt så kommer den att kunna hålla. Men den är väldigt tuff och vi måste hålla högt tempo. Den här riskdelningsmodellen är som Mats Dillén har ansvar för, kommer att vara en avgörande del för att man ska kunna sätta i affärsplanerna. Okej. Det här är de ekonomiska förutsättningarna. Utifrån detta kan vi ta beslut. Vi har många aktörer som nu är intresserade av att bygga kärnkraft i Sverige idag. De fanns inte för 2 år sedan med Magdalena Andersson vid rodret. De finns med Ebba Busch vid rodret. Och det är ändå ett tydligt skifte som vi kan se. som följd av de politiska beslut som vi har tagit. Men vi har inte gått i mål med Mats Dillens utredning. Bodis Faluci tittar på hela elmarknadsdesignen som också kommer att tanka in i detta. Och så då kärnkraftssamordnaren Carl Berglöf på det. Men det är tre stora utredningar som alla kommer att påverka förutsättningen för kärnkraften. Där grunden är politiken ut, fysiken in. Vad behöver Sverige AB för att kunna funka? För att vanliga hushåll ska kunna lita på att elen finns där och för att bolagen ska kunna göra sina tunga investeringar.
Politiken ut, fysiken in. Vad?
Jo, men jag har sagt det i några...
Det är rätt kul, men...
Ja, jag har sagt det i några sammanhang. Jag är så trött på de här ideologiska låsningarna runt energifrågorna. Så är det något som är mitt största mission, så jag vet att jag känns som en ganska... Liksom, tuff, ganska politisk politiker så, i debatter och så. Men man får komma ihåg att än så länge har jag fortfarande gjort lika många år som pragmatisk kommunpolitiker som jag har varit i rikspolitiken. Och på energiområdet och som näringsminister så kommer väl väldigt mycket av den där pragmatiska kommunpolitiken fram. Poängen med mitt uttalande är, sluta ha ideologiska skygglappar kring vilket kraftslag det ska vara och titta på tekniken, egenskaperna. Vad kan de bidra med i systemet?
Mm. Läste du fysik i skolan?
Jag fick ett B när jag gick ut grundskolan tyvärr i fysik. Och sen så läste jag en helt annan typ av utbildning på gymnasiet.
Men jag noterar att du skiljer ju på effekt och energi till exempel. Mm. Vilket för några år sedan inte gjordes. Utan det var vanligt att säga vi har elöverskott i Sverige. Alltså på årsbasis. Och så men så där har du infört, du har uppenbarligen pluggat på en del elektronik och sånt.
Jag har ju...
Och kraft.
Absolut.
System.
Jag har ju nördat energifrågor i alla fall i 15 års tid. Jag chattade med Svenska Dagbladets läsare om elcertifikatssystemen för vindkraften, när jag var kommunalråd. Mm. Så att det här har ju liksom legat vid sidan av. Det har varit en långsiktig plan att få lov att jobba med de här frågorna, får man säga. Och det är ju det som är problemet. De senaste 11 åren så har Sverige installerat motsvarande 11 000 megawatt in, jättemycket mer kraftproduktion. Alltså det motsvarar det vi kan få ut ifrån 7 kärnkraftsreaktorer, om man ska förstå liksom magnituden. Men 11 000 megawatt, allt det har nästan bara varit intermittent kraftproduktion, väderberoende. Och det har gjort vårt system fullkomligt labilt. Det har gjort våra elpriser väldigt volatila, därför det är skillnad på megawatt och megawattimmar. Och det är det här som är så svårt för folk att förstå. Men hur kan det vara så att vi exporterar massa till Danmark och sen så sitter vi inte med tillräckligt för att Fertiberia eller H2GS eller SSAB som producerar grönt stål ska kunna göra sina tunga investeringar? Jo, för det är skillnad på att ha jättemycket mat lördag, söndag, men sen inget liksom resten av vardagarna. Och Sverige kan inte styras på en sån här 5-2-diet där man har bufféer på helgerna och ingenting till vardags. Och det är väl det som är... Men det är jättekomplext, apropå då att man inte vinner...
Kylskåpsmetaforer här i energipolitiken. Men du, den här kärnkraftsalliansen som ni talar om ibland, som finns bland en del länder i EU, de som tycker att kärnkraften är viktig i energimixen. Vilken roll spelar? Är det en sammanslutning eller är det en idé eller vad är det för någonting?
Jag skulle väl säga att det är en maktfaktor numera. 2019 när jag pratade kärnkraftsfrågor inför EU-valet så var det många som tyckte att man var koko. Och nu våren 2023 när Sverige var EU-ordförandeland så fick vi ju då in kärnkraft i vartenda avgörande dokument. Net Zero Industry Act till exempel. Vi har fått in avgörande delar i hela Fit for 55-paketet, EUs stora klimatpaket, där kärnkraft nu finns med. Och det är mycket tack vare också att vi är trovärdiga klimatomställningen. Vi har visat att vi får inte ihop våra siffror utan mycket baskraft. Och där kärnkraften
är
avgörande.
Men det är ett slags lobbyarbete på nationsnivån, låter det som.
Ja.
Och vilka favorit, är det Frankrike som är den främsta partnern här? Eller vem är det som du står närmast när det handlar om just det här?
Ja, efter att Agnès Runacher-Panier, min goda energiministerkollega, lämnade så blir det ju lite grann att vi har huvudansvaren här i kretsen. Tjeckien är ett annat väldigt tungt land in. Men jag skulle säga att det är många som har nyktrat till nu när man har börjat se och pumpa in så mycket mer vindkraft i systemet. Oj, det blir jättedyrt för att du måste ha ett elnät som motsvarar autobahn varje dag fast vindkraften ibland levererar motsvarande en landsortsväg. Elnät är jättedyrt. Kunderna blir irriterade för att det blir så dyrt. Företagen vet inte hur de ska investera därför att elpriset går upp och ner. I helgen hade vi jättelåga minuspriser. Det är inte någonting som nödvändigtvis är positivt. Och man tvingades då gå ut och betala för nedreglering. Jag ska inte nörda iväg här nu. Men det är ju också, nu prognosen nu att vi kommer betala 8 miljarder för så kallad nedreglering. Det vill säga att hålla balans och hålla spänningen rätt frekvens vid varje enskilt tillfälle i vårt system. Och det är för att kraftproduktionen nu kommer och går så mycket. Det här ser de andra EU-medlemsländerna. Och jag använder ju kärnkraftsalliansen nu som en tung påverkansfaktor i alla strategiska diskussioner. Inte bara som rör mina energiministerkollegor. Och det är klart att vi lyfter det här när jag var i Bryssel förra veckan. Och försökte göra det som tidigare regeringar många gånger misslyckats med. Nämligen se till att Sverige finns med tidigt i processerna. Så jag var nere i Bryssel nu trots att det inte var någon ministerrådsmöte. Och förde fram Sveriges sak till kommissionen i flera avgörande frågor. För att vi ska ligga tidigt i processerna in. Och det är klart att kärnkraften var en avgörande del där då.
Det här är fredagsintervjun, den korta versionen för er som ännu inte är prenumeranter. Det betyder att du inte får höra vad Ebba Busch svarar på frågor om turbulensen runt Sara Skyttedal, som numera har lämnat partiet och utmanar sitt gamla parti. Hur ser Ebba Busch på Skyttedals tal med en partipiska som är så hård att hon har röstat på saker som hon anser är dåliga för både Sverige och Europa? Den delen av intervjun är bara för den som har kvartal total.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ebba Busch, det stundar som sagt ett val till Europaparlamentet. Det är val som traditionellt inte lockar så många till vallokalerna. Senaste gången så kom det upp i 55% valdeltagandet. Det var en ökning från 2014. Och ditt parti vill inte bli utan plats i Europaparlamentet. Det finns ju faktiskt en risk att ni åker ut, eller hur?
Ja, tittar man, vore det val idag om man går på opinionssiffrorna så ligger vi inte så bra till. Och det är det som jag tänker att dels vår toppkandidat Alice Tudrescu-Måwe och vårt andra namn Ella Kardemark tillsammans då med vår kampanj Ett EU för både gränser och frihet ska råda bot på.
Ja, du har ju hållit ett EU-tal häromdagen på YouTube. Det är väl startpunkten för den här kampanjen då. Och där sätter du tonen direkt och talar om hot och om hopp, men hot nämns först. Och mantrat är alltså det som du sa här, gränser och frihet. Varför har ni valt de slagorden?
Det handlar om att markera att Kristdemokraterna i grunden är EU-vänner. Det var ju faktiskt tre kristdemokrater, inte tre folkpartister, som la grunden för det EU som vi ser idag. Robert Schuman, Alcide de Gasperi och Konrad Adenauer, tysken. Och grundtanken är ju fred genom handel, men också EU som en värdegemenskap. Och det gör att som kristdemokrat så känner vi ett extra ansvar nu att säkerställa att EU-samarbetet fungerar för framtiden. Men då måste EU lyckas med sina kärnuppgifter. Då måste vi sätta en gräns för hur mycket EU ska läggas i, vilka frågor EU ska läggas i. Annars kommer EU aldrig lyckas med säkerhetsfrågorna, att kunna vara en tung röst i att stå upp för Ukrainas frihet, att sätta stopp för den gränsöverskridande brottsligheten eller säkerställa en grön omställning som är tillväxtorienterad. om man samtidigt lägger sig i föräldraförsäkring eller dygnsvila för brandmän eller sjuksköterskor och ambulansförare. Och det är det som är vår balans mellan gränser för vad EU ska lägga sig i för att värna vår frihet i Sverige och därmed också EUs fred.
Mm. Och alltså ett smalare EU som ägnar sig åt inte allt utan det som är det väsentligaste enligt er uppfattning. Det är det som det handlar om.
Och som där också blir tyngre i att kunna sätta då gränser till exempel mot Putins aggression eller mot antisemitism som vi nu ser återigen slår tyngre rot i Europa.
Och du är i talet då inne på två stora utmaningar för Europeiska unionen. Det ena från vänster och det andra från höger. Vänsterutmaningen först. Vad är det för hot?
Det är ju ett vänsterkrafter som i grunden inte är EU-vänner. Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Sverige var ju till exempel inte för ett medlemskap för EU. Men använder ju nu på många sätt EU och är ju EUs främsta påskyndare och påivrare i att EU ska få mer beslutsmakt för ur mitt perspektiv då att runda det svenska folkstyret, det som jag lite då raljant kallade för EUs superprusseluskor här, en referens egentligen till när jag i mitt hönetal 2018 talade om vänsterns politiskt korrekta genusprusseluskor i förskolan. Och det är den här typen av detaljreglering som vänstern nu vill använda EU för, där man också rundar det som borde vara nationell kompetens.
Och vad man vill bestämma om?
Ja, men hela den sociala pelaren är ju ett enda stort elände egentligen. Vi är ju ett jättetungt välfärdsparti till höger i svensk politik, men vi tycker ju inte att EU ska lägga sig i hur svenska mammor och pappor delar upp föräldraledigheten. Och här ser vi ju på område efter område, inom de sociala frågorna så har ju vänstern en tendens att flytta upp frågorna på EU-nivå när man inte lyckas på hemmanivå.
Och det skapar mer ofrihet menar du då?
Ja.
Det blir allvar. Vilka friheter är det som du vill stärka då?
Men vi har ju inte krig inom den europeiska unionen. Men vi har krig i Europa. Och jag besökte ju själv Kiev för några veckor sedan. Och satt med dem som var beredda att betala det yttersta priset vid fronten. Satt med en man som fått sitt ben amputerat bara för några veckor sedan. Precis lärt sig att börja gå med protesen. Och som fortfarande var fast inställd på att han skulle tillbaka till fronten. Därför att de är beredda att betala det yttersta priset för sin frihet, för sitt självbestämmande. Och ett EU som inte klarar av att leverera på sin kärnuppgift, att stå upp för de grundläggande fri- och rättigheterna, det är ett EU som också är förlorat. Och då måste vi kunna ge EU den tyngden att kunna sätta de gränserna mot Putins aggressioner. Lyckas inte EU backa upp Ukraina, då är det ett EU-land som står näst på tur. Jag tror inte att Putin kommer att stanna vid Ukraina. Så det är vår yttersta frihet som det faktiskt handlar om. Och det är därför jag ber svenska folket i det här valet att rösta blågult. För en stark röst för Sveriges självständighet och vårt självbestämmande, vilka beslut som hör hemma i Sverige. Men också blågult för ett EU som har utrymme att fokusera på sina kärnuppgifter. Men också i bemärkelsen ett EU som stöttar Ukraina.
Apropå prusseluskor och lagar och beslut i EU som får påverkan på Sverige, så, som kanske beskär en del frihet som har funnits, så kom ju häromveckan den här nyheten om att det skulle inte vara längre tillåtet att bränna trädgårdsavfall, till exempel löv och kvistar, på sin egen tomt. Och nyheten kom från en kommunikatör på Naturvårdsverket. Då skrev du snabbt fram och dementerade den statliga myndighetens budskap. Är det verkligen glasklart vad som gäller?
Jag skulle vilja säga att jag inte har uttryckt mig så gentemot en enskild myndighet, utan tvärtom gett besked och vägnar av regeringen. Så jag gav besked som minister i Sveriges regering att det är uppenbart att man har sett en möjlighet att tolka regeringens beslut från december 2022 på ett sätt som aldrig var vår avsikt. EU har inte ålagt oss något allmänt förbud mot att elda trädgårdsavfall till exempel. Det är inte så jag tolkar EU och regeringens beslut i december 2022 var heller aldrig att svensken inte ska kunna elda upp någon större rishög på tomten. Men det är uppenbart att det har tolkats så när det sen har gått vidare utifrån myndighet och ut till kommunerna. Och därför så gav jag besked om att vi kommer att förtydliga det här. För det finns ingenting ifrån EU, men heller ingenting ifrån regeringen som var tänkt att tillämpas på det här sättet som någon slags allmänt eldningsförbud. Det vore höjden av politisk klåfingrighet.
Du skriver på Instagram att det är nya regler, men att det inte blir någon större förändring. Och så skriver du att de nya reglerna går att tolka på olika sätt, och som du sa nu också, och reglerna kommer att förtydligas. Men om det går att tolka på olika sätt, och det där förtydligandet, det har inte kommit ut med ännu. Då är det väl lite osäkert om du kan basunera ut att det går fortsatt bra att elda löp på tomten och tända din egen majbrasa.
Ja, man måste ju fortfarande kolla vad som gäller i kommunen. Det är ju dessutom så att även innan det här beslutet i december 2022 så har det ju dels på grund av väder och vind och så rått eldningsförbud i perioder. Många kommuner har sedan tidigare satt av respekt för grannar och andra att nej, men det går inte att elda hur mycket som helst året runt, utan det är vissa veckor som man ber människor att fokusera sin eldning för.
Ja,
och annars får man söka dispens.
Var lugna, majbrasor kommer tändas under valborgsmässoafton. Basunerade ut på Instagram.
Ja, och det är ju fortfarande så att kommunerna kan ju då ta beslut om att undanta det här. Vi kommer att komma med ett förtydligande. Regeringen har varit glasklar med att vår intention har aldrig varit någon slags allmänt eldningsförbud.
Men det finns då bestämmelser i EU om bioavfall och hur det normalt ska återvinnas. Är det här ett exempel på EU-vänsterns superprusseluskor?
Jag tycker faktiskt inte att det här är ett klockrent exempel. Jag tycker snarare att det här är ett klockrent exempel på där det finns en allmän kultur av överimplementering av EU-direktiv. EU ålägger oss alltså inte att införa ett allmänt eldningsförbud. Regeringen har aldrig haft som avsikt med vår förordning i december 2022 att det ska införas något allmänt eldningsförbud. Det har uppenbarligen tolkat så. Vi kommer att förtydliga detta.
När du talar om gränser och frihet, att båda är viktiga för EU och Europa, är en tydligare gräns för migrationen till EU-länder en sån gräns som du vill arbeta för?
Ja, därför att det också handlar om vilket Europa vi vill ha. Europa har en stor attraktionskraft därför att det också finns inte bara... Det är liksom inte, EU är inte bara en ekonomisk gemenskap, en handelsgemenskap. Det är också en värdegemenskap. Även om det är stora skillnader mellan många av medlemsländerna så finns det en grundläggande syn på vissa värderingar som ändå binder oss samman. Och när vi har en så stor migration och oförutsägbar och okontrollerad migration till EU som inte står i relation till vår integrationskapacitet, då gör det också ironiskt nog EU mindre fritt. Och därför behöver vi också ha kontroll, ordning i vår migration, en tydlig gräns för hur många vi tar emot i relation till vår integrationskapacitet och att också EUs yttre gräns hålls.
Och i ditt EU-tal på YouTube så sa du då, du använde ordet värdemässig integration.
Mm.
Apropå att man kan använda gamla ord på nya sätt och sådär. Och så citerade du KDs första partiledare Birger Ekstedt i den där videon. Det var någonting om att ni vill ha ett gemensamt etiskt modersmål i hela unionen.
Mm.
Etiskt modersmål, var vänlig utveckla.
Ja, det är också någonting som Alf Svensson har tagit vid och jag själv pratat om och talat om många gånger ända sedan mitt ganska omdebatterade tal i Almedalen 2016 till en stor svensk flagga. Då var det otänkbart för socialdemokratin att prata om svenska värderingar. Mycket har hänt sedan dess, tack och lov. Men då handlade det om just ett gemensamt etiskt modersmål. Jag tror att alla människor, oavsett etnicitet, bär på en viss inneboende liksom syn egentligen utifrån naturrätten kring vad som är rätt och fel, och att vi alla oavsett var vi kommer ifrån har förmågan att bära på samma grundläggande allmänna universella humanitära värden som har ur vårt perspektiv sin grund i den västerländska humanismen i judisk kristen etik. Och jag tror att det Sverige för att bli konkret går ifrån då ideologin och filosofin. Sverige har haft framförallt en borgerlighet som har tänkt att integration, det lyckas vi med. Om man kan svenska, om man har ett jobb. Fadime Sahindals pappa kunde svenska, han hade ett jobb. Han mördade ändå sin dotter för att han hade inte integrerats till det gemensamma etiska modersmålet som måste gälla alla i Sverige. Och den måste vi också tala om, tror jag, inom EU om vi ska kunna överbrygga den polarisering som vi också nu ser i Mellanöstern som påverkar hela EU.
Okej, och vilka politiska eller andra verktyg ska EU använda för att åstadkomma den här gemenskapen? Vissa åsikter och värderingar är inte acceptabla, tycks du mena då helt enkelt. Mm. Hur gör man detta med politisk maktutövning eller vad man nu kan använda?
Man kan titta på hur vi börjar nu i Sverige med att ändra vår och göra en översyn av straffrätten utifrån de här grundläggande principerna. Men också kring vem som får lov att stanna och inte i asylprocesser utifrån hur man också väljer att agera och förhålla sig till våra svenska värderingar eller inte. Och mycket går att också lära sig av och applicera i ett EU-sammanhang. Men sen vill jag ändå säga att det politiska ledarskapet spelar ju roll. Alltså har vi beslutsfattare som pratar om att rätt och fel, det är inte så noga och jag vill inte moralisera. Jag tror vi behöver ha fler politiska beslutsfattare som vågar att ur det perspektivet moralisera. Vi behöver ett återtåg av moraltanterna som orkar prata om vad är rätt och fel. Inte som försöker påstå att man själv är felfri, men som vågar prata om vad är eftersträvansvärt. Vilka värderingar måste gälla oss alla? När det offentliga Sverige ställer på scen gangsterrappare som pratar om och använder mordvapen som används i sammanhang för att mörda 12-åriga Adriana till exempel för några år sedan. När vi ställer den typen av gangsterrappare på scen, hyllar det i det offentliga Sverige, använder skattemedel för att hylla det. Det gör skillnad rakt ut och det bidrar till en moralisk vilsenhet och korrupthet i vårt land där personer oavsett bakgrund plötsligt ser det där som en samhällsgemenskap som är värd att eftersträva. Medan vi i andra sammanhang när vi har pratat integration har sagt att nej men vadå, det finns väl ingenting som är svenskt och allt är importerat. Och, ja, prata med vilken invandrad som helst. Det är inte jättelätt att integreras in i ett Sverige som inte vågar prata om att jo, vissa saker gör det ändå lättare att hitta in i samhällsgemenskapen. De känner sig många gånger ganska vilsna i ett utanförskap eller i någon slags mellanförskap där man varken hör hemma. Mm.
Men det du säger nu och att liksom du förespråkar en viss form av moralisering, det ligger då inte under rubriken detaljstyrning uppenbarligen.
Nej, det här är ju frågan om ledarskap.
Det här ska EU göra.
Ett tydligt värderingsmässigt ledarskap, ja.
Hur går det till? För normalt sett så är det med lagstiftning och resolutioner och sånt där som man styr EU-skutan åt olika håll.
Och jag håller med om att det här är lättare för mig, som du märker när jag bryggar över här i samtalet. Det är lättare för mig att navigera i en nationell kontext i de här frågorna.
Det är inte EU-frågor egentligen.
Jo, men det är svårare att hitta vägen framåt hur EU ska göra det. Men en sån konkret sak, det är ju frågan om hur man bekämpar antisemitism till exempel. Vi såg hur hatbrotten mot judar är mångfaldigast i till exempel Frankrike de tre första månaderna efter Hamas fruktansvärda terrorangrepp. När EU då tvekar i en del frågor kring det långsiktiga stödet att stå upp för staten Israel men också hålla rent mot antisemitism inom EU. Det är en sån typfråga som ändå faktiskt är i allra högsta grad av EU-relevans.
Ser du en risk för farliga motsättningar mellan olika grupper i det svenska samhället?
Ja, både därför att det finns politiska krafter som vill piska upp en bild av att den nu sittande regeringen är emot invandrare. Det gör man för att tjäna politiska poänger, men det har inte bäring i verkligheten. Men också för att jag ser att det finns en viss hopplöshet hos en del som känner att det är svårt att se vad är min plats i Sverige? Är jag välkomnad? Och där vi behöver vara tydligare med att när vi pratar om att återta tryggheten i alla bostadsområden så är ju det många gånger också för att den otrygghet som har drabbat många i Sverige, det högsta priset för det är det ju framförallt många som bor i invandrartäta områden som har fått lov att betala. Och därför så är det en fråga om att återta tryggheten för i alla bostadsområden. Det handlar ju om att det inte ska göra skillnad på om du har djupa rötter i Sverige eller om du nyss planterade om dig själv och din familj här i Sverige. Du hör hemma här, men det finns vissa värderingar som gäller oss alla, och nu ska vi se till att lagen också klarar av att upprätthålla det och att de som inte följer det också tvingas lämna eller få avtjäna straff.
Sista frågan. Du har som sagt varit partiledare i 9 år, går alltså den här helgen in på 10:e året. Det är dokumenterat slitsamt att vara ordförande i ett riksdagsparti. Du är dessutom statsråd. 9 år. Många partiledare brukar säga att 10 år räcker ganska bra. Hur ser du på framtiden som partiledare?
Det var ganska mycket diskussioner om att jag var på väg att bli EU-kommissionär förra året, så jag kände mig nödgad att vara tydlig med att staka ut grunden som jag ser för de kommande 8 åren i ett tal i höstas. Och om Gud vill, skjortan håller, inshallah och så vidare, så har jag ganska många år till i mig, skulle jag säga. Och framförallt, jag är ju en person som tycker om att få saker och ting gjort. Och nu har vi precis hamnat i regeringsställning. Mycket större möjlighet till inflytande än när man ska sitta och baksötes köra budgetar, kanske, ifrån riksdagen. Jag stort trivs där jag är nu. Men jag vill passa på att rikta ett varmt tack till min familj och vänner som jag har runt omkring mig, som gör att man orkar. Och ett varmt tack till min rörelse, som jag skulle vilja säga, i perioder har det varit ganska tufft. Det har varit nålstick även i min rörelse. Men det som präglar min rörelse, skulle jag säga, det är att vi tar kritiken. Jag utmanas av min rörelse på ett sätt som gör att jag orkar. Och som gör att jag känner att jag har ett fantastiskt team runt mig. En rörelse som visar väldigt stor omsorg. Och det gör att man orkar stå i fronten, vill stå i fronten.
Ebba Busch, energi- och näringsminister och ledare för Kristdemokraterna. Tack för att du kom till fredagsintervjun.
Tack snälla.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.